Hej, hej. Johanna heter jag. Hur många här har hört talas om vardagsrummet Ung? Ja, många. Det är en ungdomsverksamhet som är på söndagar. Och där brukar vi prata om olika saker. Och för några veckor sedan så pratade vi bland annat om gråt. Och då sa jag så här, jag är en person som gråter hela tiden, sa jag. I våran grupp där vi satt och pratade. Och det känner jag har börjat redan nu. Så att om det är någon som, alltså om jag skulle börja grina lite under den här gudstjänsten, det är inget konstigt. Låtsas bara som ingenting. Jag är helt bekväm med det, så att då vet ni. Kyrkoåret har som tema påskens vittnen för den här söndagen. Och Anna-Karin läste ur en av kyrkoårets texter. Och vi ska nog komma tillbaka till den mot slutet av predikan, hoppas jag. Men jag har ändå satt rubriken missionär som du är på den här predikan. För den, dels för att det stämmer in med Elimförsamlingens temaår, missionär där du är. Och då tänkte jag twista till det och betona missionär som du är. Ja. Men hur som helst, jag kan börja den här ändan att jag lyssnar väldigt mycket på någonting som kallas för The Bible Project. Hur många är det som hört talas om det då? Kolla lite. Ja, det är också ganska många. Det är ett gäng teologer och vad säger man? Videoanimatörer i USA som plockar fram bibelmaterial där de presenterar Bibelns olika teman på ett fantastiskt intressant sätt. Har ni inte kollat in de resurserna som finns på YouTube och på deras webbsida, så gör det verkligen. Jag lyssnar jättemycket på den undervisningen och det har gett mig mycket. Och för några veckor sedan, eller i påskveckan här, så lyssnade jag på de har en podd också. Och i den senaste podden så kom de in på ett sidospår om Moab. Och jag har varit väldigt berörd av de tankar som delades kring Moab i den podden. Och därför ska jag dela med mig lite grann till er nu. Dels om själva information om Moab, men också varför jag blev så berörd av den undervisningen. Om vi börjar så här, vad vet vi om Moab? Moab omnämns mycket i Gamla testamentet. Moab var ett folk, Israels grannfolk. Och det här folket härstammar från Lot. Och Lot är Abrahams brorson. Det ska vi återkomma till också. Men det här moabitiska folket var som sagt Israels grannar. Ett av många grannfolk. Och man kan väl säga att det var i princip ärkefiender, Israel och Moab. När Israel kom från Egypten för att gå in i det förlovade landet, så kan man bland annat läsa om i fjärde Mosebok hur den moabitiska kungen försöker övertala Bileam, en profet, att förbanna det israeliska folket. Så redan där kan man se en stor fiendskap. Moab, eller moabiterna, de hade också en helt annan religion än israeliterna. De hade en politistisk religion, ganska skum religion ur det israeliska perspektivet sett. Och det finns också en ständig liksom varning om att blanda er inte med moabiterna, för då förfaller ni från Herren. Och det hände också många gånger att israelerna fick liksom kämpa. Eller de beblandade sig med det här folket och avföll från Herren. Och så det finns en ganska konfliktfylld relation till det här folket. Så redan där så finns ju väldigt många dåliga associationer, så att säga, med Moab och moabiterna. Om man tittar på den bibliska berättelsen från den röda tråden liksom, genom de olika böckerna. Det finns många domsord i de profetiska böckerna över Moab bland annat. Och då blir det ju inte bättre om man tittar på deras ursprung. Det finns en berättelse om varifrån det moabitiska folket kommer. Och det är en sån provocerande och upprörande berättelse. Lot, som sagt, Abrahams brorson, han bodde i Sodom. Och Sodom var en stad som hade väldigt mycket problem. Mycket korruption och moraliska problem och så vidare. Så att Gud förstörde ju den här staden. Det går också att läsa om hemska berättelser om det. Men Lot och hans familj drar ut ur Sodom och hamnar i öknen. Lots fru blir kvar. Så att det är bara Lot och hans två döttrar som är ute i öknen efter det att Sodom har blivit förstört. De här döttrarna, de säger så här: åh nej, här ute i öknen, här finns det inga män. Hur ska vi få barn? Hur ska vi kunna överleva utan några män? Så att, nu förkortar jag en hemsk historia, men de skaffar helt enkelt barn med sin pappa. Det är alltså en incesthistoria kring det här. Och sonen som den ena dottern får, får namnet Moab. Och det är då den här Moab som sedan blir fadern till moabiterna. Så ni hör ju vilken otroligt skandalös och negativ association som moabiterna bär på. Ja. Och då kan man ju tänka så här, om allting började där med Lot, det var därifrån det kom. Lot var som sagt Abrahams brorson och följde med Abraham från Ur i Mellanöstern, eller det som idag, eller Babylonien, eller vad man ska säga. Det som idag är Irak, blir det väl, va? Så därifrån utvandrade Abraham in till det förlovade landet, det som idag är Israel. Och när man läser texten så står det att Abraham får uppdrag, eller en uppmaning av Gud: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land jag ska visa dig. Och så står det: Abraham bröt upp som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Då kan man tänka så här bara: ah, fy vad dåligt av Abraham. Alltså, han fick uppdrag att lämna allt, lämna familjen, lämna allting bakom dig och gå in i det nya landet. Ändå tar han med sig Lot. Det var ju ett dåligt beslut, kan man tycka. Om man har facit i hand och ser att vad hände med Lot? Ja, det var konflikter mellan Lots familj och Abrahams familj. Det blev som sagt hela den här historien med Lots son, barn, Moab. Och liksom så rullas det upp då, alla de här problemen som kommer av det här. Och när jag lyssnade på den här podden och de nämnde alla de här olika bitarna, då blev jag först lite bedrövad i hjärtat. För senare i gudstjänsten här så kommer det bli ett tillfälle för vittnesbörd. Och nu mitt i predikan här så får jag lägga in lite av mitt eget vittnesbörd. Jag är i en ganska annorlunda fas i mitt liv, kan jag känna. Som om man ska sammanfatta det med tre härliga ord, så är det väl liksom trött, lite deppig och förvirrad. Jätteskön fas att vara i, liksom. Men en konsekvens av den här perioden som jag är i, det är att jag funderar väldigt mycket på min egen tro. Liksom, vad håller jag på med? Jag tror inte längre som jag trodde. Är det bra eller är det dåligt, liksom? Är jag på väg in i något djupare eller är jag på väg att tappa något som är viktigt? Ja, så mycket sådana här tankar bär jag på. Och när jag hörde det här om Abraham som tog med sig Lot in i det nya, eller in i förlovade landet, och så blir det bara kaos liksom av det, så känner jag först en sån bedrövelse. Jag bara, men är det så? Det kanske är det som är problemet i mitt liv. Att istället för att jag liksom litar på Guds löften och bara lämna allt, att lämna allt och följa dig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera, finns det en sång. Och så liksom så här, men jag ger det mycket mera. Och så bara, är det det som är mitt problem? Att jag liksom inte tycker att det känns värt liksom det som Gud har att ge, som är mycket mera. Och så tar jag med mig liksom mina lotgrejer in i, ja, fattar ni ungefär hur tankarna gick? Så jag blev lite deppig där när jag gick och lyssnade på den här podden och bara, ja, är det så? Att för att verkligen ska bli bra så måste man verkligen radikalt lämna så mycket. Och det gör jag inte. Ja, så hamnar jag in återigen lite så här deppig stämning. Är det risk att det bara blir Moab av allt om jag inte har kraft nog och tro nog att lämna allt och följa det Gud har sagt? Vad händer om jag sviker? Ja, det var ju ganska deppigt. Men när jag lyssnar vidare på den här podden, när de pratar vidare om Moab, så blev jag otroligt berörd. För jag blev tröstad av en insikt som drabbade mig när jag tänkte vidare på det här. För som sagt, den här idén om Moab är associerad med väldigt mycket elände i bibeltexterna. Och om du var liksom en rätt trogen israelit på den tiden och någon skulle komma hem och säga så här: "Ah, tjena mamma, jag ska gifta mig med en kvinna från Moab." Då skulle familjen bara, nej, panik, liksom, beblanda inte med dem där, det blir katastrof, jättedåligt. Det är inte okej. Okay. Det är omoraliskt. Många kanske till och med skulle säga att det är orena människor, har ingenting med det där att göra. Men, känner ni till Ruts bok i den här spännande textsamlingen? Det finns en bok om en kvinna som heter Rut. Och Rut är från Moab. Hon är moabitiska. Och bara lite snabbt återberätta den här boken om Rut. Så är det så att en israelisk familj flyttade från Israel till Moab för att det var hungersnöd, det var svält i Israel. Så de flyttade till Moab för att försöka leva där. Kvinnan heter Naomi. Hon hade två söner, hon hade en man. De flyttade till Moab. Och när de var där så dog Naomis man. Och hennes två söner gifte sig med kvinnor från Moab. Det kanske inte var så kul, jag vet inte. Och vad Naomi tyckte om det, att hennes söner nu gifte sig med kvinnor från Moab. Men å andra sidan, vad ska man göra om det är det landet man lever? Lite svårt då. Göra på något annat sätt. Men hur som helst, det sorgliga är att de här sönerna dör. Så att Naomi, hon är ensam kvar, hennes man är död, hennes söner är döda och nu har hon två moabitiska kvinnor som svär döttrar. Det är liksom det som är kvar av hennes familj. Så Naomi bestämmer sig för att ge sig tillbaka till Israel. Och de här två svärdöttrarna, den ena av dem säger att hon vill följa med Naomi till Israel. Naomi säger nej, det kan du inte göra. Och det kan man förstå att Naomi säger att till då sin svärdotter, alltså Rut. Att hörru du Rut, det är bättre om du stannar i Moab. Vad har du för framtid i Israel? Jag kommer inte få några fler söner som du kan gifta dig med. Och vem ska Rut gifta sig med i Israel om hon är moabitiska och bara... inte så populärt. Men jag vill bara läsa ur Ruts bok, kapitel 1, vers 16-18. När Naomi säger till Rut att stanna i Moab. Men Rut svarade, tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst. Endast döden kan skilja oss åt. Så Rut följer med tillbaka in i Israel tillsammans med Naomi. Och det är svårt att vara kvinnor, änkor utan män i den här kulturen. Man är väldigt, väldigt utsatt som kvinna. Och hur ska Rut då, som sagt, som är moabitiska, hur ska hon kunna hitta trygghet i det här främmande landet där hon är så illa ansedd? Ingen ser på henne med goda ögon. Men Rut är trofast mot Naomi. Hon lyssnar till Naomis goda råd och håller sig till henne. Och för att korta ner hela den här boken, ni kan gå hem och läsa den i eftermiddag, så får ändå Rut en israelisk man till slut. En man som heter Boas, som ser att i Rut så finns det någonting. Hon må vara moabitiska, men det finns någonting i henne som är gott. Så Boas, som i sin tur också är en god man, han väljer henne. Han förbarmar sig, eller förbarmar sig, det, han fattar, han får kärlek till henne. Ja. Och de gifter sig. Och det som är så otroligt intressant med det här då, det är att när Boas och Rut får barn, nu ska vi bläddra till slutet av Ruts bok, kapitel 4, vers 13. Då står det så här. Så tog Boas Rut till hustru. När han låg med henne lät Herren henne bli havande, och hon födde en son. Då sa kvinnorna till Naomi, lovad vare Herren som idag har låtit dig få en skyldeman. Han ska bli ryktbar i Israel. Han ska ge dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom. Det är ju din sonhustru som har fött honom. Hon som älskar dig och är mer för dig än 7 söner. Naomi tog pojken i sin famn och det blev hon som vårdade honom. Grannkvinnorna gav honom namn och sa, Naomi har fått en son. De kallar honom Oved och han blev far till Jishai, Davids far. Och det här som det är så otroligt intressant, att denna moabitiska kvinna, Rut, får en son som i sin tur får en son som i sin tur blir en far till Israels största kung. Och inte bara Israels största kung, utan också den kung, den släkt som så småningom bär fram hela mänsklighetens räddare. I Jesaja, i hans profetia, kapitel 11, så står det att en gren ska växa ur Jishais avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapen och Guds fruktans ande. Och så fortsätter det så. Om vi läser i Lukas, eller vi kan ta Matteus. Nej, vi tar Lukas. Lukas kapitel 1. När Jesus mor Maria får veta att hon ska föda en son, så är det en ängel som talar till henne. Och då säger ängeln så här. Kapitel 1, vers 31. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Davids tron, alltså Ruts barnbarn som är David, som får löftet som Messias uppfyller. Ser ni hur vilken Gud som vi har att göra med. Första kapitlet i Matteus evangeliet. Alla som tycker att det är tråkigt att läsa släkttavlor. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Abraham var far till Isak. Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans söner. Juda till Peres och Serach, vars mor var Tamar. Därför är det också en tragisk historia inblandad. Och en förfader till Boas, men det ska vi inte gå in på nu. Peres till Hesron, Hesron till Ram, Ram till Aminadav. Aminadav till Nachson, Nachson till Salma, Salma till Boas, vars mor var Rachav. Boas till Oved, till Oved, vars mor var Rut. Oved till Jishai och Jishai till David, konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Josafat, Josafat till Joram, Joram till Usia, Usia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Amos, till Amon, Amon till Josia och Josia till Jojakin och hans bröder vid den tiden då folket förde bort till Babylon. Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Zerubbabel, Zerubbabel till Avihud, Avihud till Eliakim, Eliakim till Asor, Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud, Elihud till Eliaser, Eliaser till Mattan, Mattan till Jakob, Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Det är inte varje dag vi läser det här bibelordet i en predikan. Att Ruts bok finns i Bibeln, det är inte en slump. Det säger så oerhört mycket om vad det är för Gud som vi har att göra med. I Ruts bok så nämns inte Guds namn en enda gång. Men den säger så oerhört mycket om Guds karaktär. Om vem Gud är. Gud låter en moabitisk kvinna som i de övriga texterna är så associerad till skam, till misslyckanden, till liksom gudlöshet, till konflikter. Det utväljer Gud till att sedan få finnas med i Jesus Kristus släkttavla. Hon har en egen bok i de heliga skrifterna. För Gud utväljer vem han vill och vad som helst. Det lilla, det svaga, det föraktade, det utväljer Gud. Han utväljer Israel som hela tiden misslyckas, hela tiden avfaller från Gud. Alltså hela Gamla testamentet är egentligen en enda lång uppräkning av hur dåligt det går för Israel i sitt uppdrag som Guds folk. Men hur Gud hela tiden plockar upp dem, visar ny nåd, ny nåd, ny nåd. Han utväljer som sagt Rut, en moabitiska. Och det enda hon egentligen har, det är att hon säger, tvinga mig inte att lämna dig. Tvinga mig inte att lämna dig. Det är liksom vad hon har att komma med. Maria, Jesu mor, en liten tjej på 16 år. Tror man, inte vet jag hur gammal hon var, men jag tänker det. mycket ung i alla fall. Inte vet jag hur mycket teologi hon hade fått lära sig. I och för sig så var de noga med liksom, traditionerna i den judiska folket. Och så där. Men ändå, hon är ung, hon är tjej. Och så kommer en ängel och säger att du har blivit utvald. Och det enda hon har att säga är: må det ske med mig som du har sagt. Sen har hon egentligen inte mer att komma med. Paulus, som vi läste om i inledningstexten här, han säger så här: jag, detta ofullgångna foster, alltså jag förföljde Guds folk. Han hatade verkligen Jesus av all sin kraft. Han dödade folk. Han var glad när kristna dog. Det tar Gud bara. Jag ska bara sprida evangeliet om mig till hela världen genom dig, Paulus. Det är inte hans egen förtjänst att han får den gåvan av Gud. Ja, så vet jag. Kanske jag kan också säga Johanna. Hon är bara totalt förvirrad. Men det går också bra. Det går också bra. Så det här temat, alltså påskens vittnen, att få bära Kristus, att få vara missionär som du är, det är fullt möjligt. Därför att det handlar inte om vart vi befinner oss i livet eller hur andra människor ser på oss. Det handlar inte om hur duktiga vi är eller vad vi kan, vad vi har studerat. Det handlar bara om att, ja, tvinga mig inte att lämna dig. Det är allt jag har att säga. Och så får Gud göra resten. Det enda Gud behöver är att vi någonstans bara lyckas klamra oss fast vid en spillra av tro, ett frö, ett senapskorn. Det är det enda. Så gör Gud resten. I krukmakarens hand här. Ni får komma upp. Så ska... så ska ni få leda oss i bön här. Vidare i gudstjänsten. Och nu finns det möjlighet för dig som vill att antingen så bara tar ett snack med Gud, eller så gör du inte det, du bara sitter, eller så kan du gå till och be om personlig förbön. Då brukar vi erbjuda det längst bak där, visst, ja, brukar vi göra så, ja, längst bak där, så finns det möjlighet att få personlig förbön om man vill. Så att vi tar en stund nu och bara, ja, ber. Och senare, lite längre fram, så får Lars sedan komma upp och leda oss vidare i gudstjänsten. Ja, men jag börjar. Gud, det är så mycket som vi inte förstår av din storhet, av ditt hjärta. Här jag ber nu för oss allihopa att i den mån som vi liksom har fastnat i tanken på att vi måste prestera eller leverera, och att vi ständigt ser att vi misslyckas kanske med det, så ber jag, Herre, att du skulle ge oss nytt ljus idag över vem du är. Att du är så otroligt mycket större än så. Du leder kungars hjärtan som vattenbäckar. Och du utväljer det absolut minsta och svagaste till att bära fram det absolut största och vackraste nämligen dig själv. Herre, nu överlämnar vi oss själva i din hand. Överlämna oss till din ande. Och vi bara tackar dig för att du använder oss precis som vi är. Och vi ber att bara få bli använda till andra människors frälsning, trots att vi är som vi är. Det enda det vi har att säga är att tvinga oss inte att lämna dig. Och det vet vi att du inte gör. Amen.